Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med mig Lars Klintvall och med Liv Svirsky. Och idag ska vi prata med Therese Andebro. Hej Therese.
Hej.
Hej. Och vi ska prata lite om medicinering av barn och specifikt diabetes är tanken. Okej, du Therese, du är psykolog och psykoterapeut och handledare och medicinedoktor.
Ja, det stämmer.
Vad är skillnaden på medicinedoktor och filosofiedoktor?
Oj, vilken ny fråga. Jag disputerade vid Karolinska institutet och där blir man medicinedoktor oavsett vad man har för yrke i botten. Så att säga.
Man behöver inte vara läkare?
Nej, man behöver inte vara läkare och jag är inte läkare.
Okay,
nej,
just.
Jag är psykolog.
Jag tycker medicinedoktor låter lite finare, måste jag säga. Det låter liksom lite mer seriöst än filosofi. Okej, berätta lite om din avhandling då som du skrev.
Ja, jag skrev en avhandling om typ 1-diabetes då och psykologiska aspekter av att leva med typ 1-diabetes. Mm. Och tittade bland annat på en studie där vi använde kognitiv beteendeterapi för att hjälpa personer med typ 1-diabetes att kunna få in egenvården och sköta om sin sjukdom på bästa sätt.
Vad är egenvården när det gäller diabetes?
Egenvården handlar om att en person med diabetes måste hålla koll på sitt blodsocker. Och han eller hon måste också själv ge sig själv sin medicin och dosera sin medicin som är insulin. Då. Så det handlar om att man ständigt måste ha kontroll på och fatta en massa beslut kring sin medicinering. För hur mycket insulin man måste ta beror lite grann på vad man gör och vad man äter. Så att
man måste ta mer insulin om man äter någonting sött.
Ja, det stämmer. Just. Och man kan behöva dra ner på insulinet om man till exempel ska träna. Mm. Därför att då sjunker blodsockret om man motionerar. Så att man måste hålla det här i huvudet hela tiden och kolla av vad man har för blodsocker för att veta om man måste äta eller om man måste ta insulin och så vidare. Mm. Så det är en ganska komplex egenvård som man kallar det då.
Och det här är någonting som även barn måste göra alltså?
Ja, det stämmer. Från det att man har fått sjukdomen så behöver man behandla den då med insulin. Och som barn så är det ju, i alla fall om man är ett litet barn, så behöver föräldrarna ta ansvar för medicineringen.
Och sen gradvis då så tar barnet
ja,
över ansvaret
här. Just det, precis.
Förlåt, det här är det vi ska prata om. Men tänk, ungefär hur vanligt är diabetes i Sverige?
Det finns ju olika sorter av diabetes då. Och den vanligaste sorten är typ 2-diabetes. Och det finns ungefär 350-400 000 personer i Sverige som lever med typ 2-diabetes. Och ungefär kanske 50-75 000 någonstans där som har typ 1-diabetes.
Så att och typ 2, det är den som man får förvärvad? Liksom.
Ja, det är den som är väldigt relaterad till livsstil. Mm. Till övervikt och stillasittande och så.
Mm. Och typ 1 har ingenting att göra med livsstil?
Nej, det är en autoimmun sjukdom som gör att kroppen angriper cellerna i bukspottkörteln som producerar insulin. Så att insulinproduktionen upphör helt. Mm. Och insulin behöver vi då för att kunna utnyttja energin och näringen i maten. Så därför måste man vid typ 1-diabetes tillföra insulin utifrån hela livet.
Just det. Och det är lite ärftligt där med typ 1-diabetes.
Ja, det finns en ärftlig komponent. Men sen så är det också så att det verkar utlösas av någonting. Någon form av stress eller virus. Fast man vet inte riktigt vad det är som gör att vissa som bär på anlagen får sjukdomen och vissa inte får den. Så det är fortfarande lite av en gåta faktiskt.
Okay. Mm. Som all genetik verkar vara.
Ja.
Okej, nu ska vi inte prata om de andra sjukdomarna. Men det andra sjukdomar som barn behöver göra egen vård på, vad kan det vara för någonting?
Men det kan vara om man har reumatism till exempel, där man ju kan behöva ta vissa sorters mediciner eller man behöver träna kanske för att behålla rörlighet och motverka smärta och så vidare.
Mm.
Det kan ju också vara olika typer utav cancer kanske.
Mm. Där man måste medicinera.
Ja.
Och komma ihåg att medicinera.
Ja.
Just det. Vad är det de här barnen behöver hjälp med då för att klara och ta över ansvaret för sin egen medicinering?
Ja, de behöver ju hjälp med att just det här att kunna kontrollera sitt blodsocker och att ge sig själv insulin och veta ungefär hur mycket de behöver ta och när.
Mm.
Och det kan ju vara rätt svårt, tänker jag. Föräldrarna brukar ju ofta ha ansvaret för det här upp till kanske mellanstadiet, högstadiet, där börjar man ju kanske i tonåren gradvis ta över det här mer själv. Då. Så att då behöver man ju kunna komma ihåg det här när man går i skolan till exempel eller är på olika aktiviteter. Och det kan ju vara svårt att komma ihåg, men det kan också vara andra aspekter som gör det svårt att vilja göra det här. Därför att man kanske tycker att det är pinsamt, att det är krångligt, att det liksom inte passar in i ens liv att helt plötsligt behöva testa ett blodsocker eller stanna upp för att äta någonting ifall att man börjar få lågt blodsocker och så vidare. Så det kan finnas en rad olika hinder.
Alltså, så det är både en fråga om att man inte har färdigheten, att man inte kommer ihåg eller inte har ett bra system för att göra det.
Ja.
Men det kan också vara en ren motivationsfråga.
Ja, absolut.
Ja, precis. Det tänker man ju spontant annars, att vuxna som behöver ta medicin är motiverade att ta sin medicin. Men det är inte ens säkert att de är det, eller hur?
Nej, det behöver det inte vara. Och vid typ 1-diabetes så egenvården är ganska komplex och ganska krävande. Man kan ju aldrig ta semester från diabetes. Så för många blir det här som en jättestor börda. Känns väldigt tungt och slitigt och svårt. Det kan, även om man gör allt man ska, så kan det vara så att man kanske inte riktigt får en bra balans på blodsockret. Så att det kan kännas väldigt, det känns inte så, som vi pratade om, förstärkande att göra det. Därför att det kanske ibland så lyckas man inte få ett bra blodsocker.
Mm. Så även om man gör det man ska är det fortfarande inte riktigt bra?
Liksom. Nej, så. Precis. Så att en hel del kan känna att det spelar ingen roll att jag håller på med det här, för mitt blodsocker lever ändå sitt eget liv. Och så tappar man lite grann engagemanget i det här.
Mm. Just det, för man skulle ju annars tänka att om man inte sköter sin medicinering så skulle man... Vad händer om man får för lågt blodsocker? Förutom att man blir trött, antar jag.
Man blir trött. Just när man får för lågt blodsocker så kan man också bli... Man tappar humöret kan man göra. Man kan bli väldigt ledsen eller arg eller ångestfylld.
Mm.
Därför att när man får för lågt blodsocker så drar larmsystemet igång. Det system som vi har som skyddar oss från faror.
Alltså man får ökad puls?
Ja, man får ökad puls och kroppen drar igång sitt varningssystem och sänder ut signaler som syftar då till inte att du ska springa ifrån faran utan att du ska känna dig hungrig och vilja äta någonting. För du behöver ju få upp ditt blodsocker.
Mm.
Så det här gör ju att det känns väldigt obehagligt att bli låg.
Mm.
Och det kan också vara farligt då om man inte äter någonting och får upp blodsockret. Då kan man svimma, tuppa av. Man kan också få krampanfall om man får riktigt lågt blodsocker.
Att man svimmar och får någon sorts epilepsianfall. Ja. Ja. Men det här låter ju superobehagligt. Tycker man att folk borde vara jättenoga med att även barn borde snabbt lära sig att vara noga för att slippa det där?
Just att bli låg är någonting som många oroar sig väldigt mycket för. Och det är ju, vad ska man säga, relativt enkelt att motverka genom att du äter. Så det kräver inte så mycket insatser, så att säga.
Det gör inte ont och det ser inte
konstigt. Nej, så det brukar de flesta klara av att liksom försöka undvika. Och det är snarare att det blir ett problem att man överdriver den här, vad ska man säga, säkerhetsmarginalen. Att man äter för mycket eller tar för lite insulin för att vara på den säkra sidan, för att inte bli låg. Mm. Så det är snarare det här att motivera sig själv att se till att blodsockret ligger så nära normalt som möjligt. Som är det som är jobbiga.
Konsekvensen att ligga för högt är inte så här någonting jobbigt som händer här och nu?
Oftast inte. Om man har riktigt högt blodsocker så kan man ju känna sig trött och trög. För det handlar ju då om att man inte får tillräckligt med energi.
Om man har för mycket blodsocker?
Om man har för högt blodsocker, precis. Då är det som att kroppen har inte tillräckligt med insulin för att ta hand om det socker som finns i kroppen, utan man kissar istället ut det då. Så då blir man trött och man kan bli mer som deprimerad. Men man kan ha ett förhöjt blodsocker utan att man känner av det särskilt mycket. Det som är farligt där, det är det som kan hända på sikt. Att om man har ett förhöjt blodsocker under en längre tid så kan det medföra att man får ökad risk att drabbas av komplikationer. Att man kan få problem med hjärta och kärl och nerver. Man kan få problem med njurar.
Ja, det är verkligen långsiktiga.
Ja, det är långsiktiga som kanske kommer sig av när man har haft diabetes i 20-30 år.
Som man inte har skött så bra.
Ja, precis. Och det är ju som barn och ung så är ju det väldigt svårt. Det vet vi ju, att det är svårt att motivera sig att göra någonting som är besvärligt här och nu på kort sikt, för att det är bra på lång sikt.
Ja, det är som att göra läxor och vad som helst.
Exakt.
Ja, men så som en förälder då, eller en pedagog som har att göra med barn som håller på väg, som är på väg att börja ta över ansvaret för sin egen medicinering. Vad är tips och tricks? Vad ska man inte göra och vad ska man göra som funkar?
Ja, jag tänker att det viktiga är att försöka tänka långsiktigt och att försöka behålla en bra relation till barnet. Så att barnet känner att det kan få hjälp och stöd av föräldern eller pedagogen. Och det innebär ju då att det blir en utmaning att inte bli någon slags... Det finns ett begrepp som vi brukar använda inom diabetesvärlden, att anhöriga väldigt lätt kan bli något som man kallar för diabetespolisen. Alltså att man vakar över och tjatar och kanske nästan till och med hotar eller håller väldigt stark kontroll på barnet.
För att man är så orolig för att det inte ska sköta det.
Såklart, det är jättebegripligt, därför att det här... Det är en allvarlig sjukdom som kan få riktigt svåra konsekvenser. Så det är väldigt begripligt att man som förälder är väldigt orolig och vill ha kontroll på sitt barn. Mm. Och när barnet har varit litet så har man ju också haft väldigt mycket kontroll. Mm. Därför att då har man behövt vara den som har skött behandlingen.
Mm. Just det, så det här är när man går från 100% av ansvaret till att börja trappa ner det. Och då är det svårt för föräldrar och släppa det då.
Verkligen, verkligen. Ja. Men att försöka att lita på barnet och att ha ett gott samarbetsklimat så att man kan behålla den här relationen. Därför att om man blir för mycket av en diabetespolis, så det som händer är att barnet kommer inte att vända sig till dig.
När man behöver hjälp och stöd. Hjälp och stöd med vad då? Med medicineringen?
Ja, med medicineringen eller med livet i stort eller hur man ska hantera saker och ting. Så det tänker jag är A och O att försöka komma ihåg.
Men vad ska man göra istället då? Man ska inte vara polis och kontrollera. Så vad ska man göra istället?
Ja, det brukar ju vara bra att säga vad man ska göra. Och det man kan tänka på är ju då att men dels att verkligen försöka göra den här överlämningen gradvis utifrån liksom barnets förmåga och egna önskemål. Så.
Ja, att man faktiskt kollar av med barnet.
Ja.
Skulle du kunna ta ansvar för den här biten? Ja, typ vadå? Du skulle kunna ta ansvar under skolan, ni säger.
Ja. Ja. Till exempel att man kan börja lite smått med sådana saker som barnet känner själv att den vill.
Precis, vill barnen ta över ansvaret för det här, tror du?
Jag tror att många vill det.
Ja.
Jag tror att många vill kunna sköta sig själva och bli mer självständiga.
Mm.
Och att bli mer fria.
Mm.
Det brukar ju de flesta vilja oavsett.
Just det.
Även om man inte har sjukdomen så vill man bli mer självständig och fri. Så.
Och att kolla av, liksom, vad ska man säga, göra en överenskommelse med barnet. Vem som har ansvar för vad, eller när.
Ja.
Så. Ja, smart.
Det tror jag är bra. Och sen såklart också att försöka att uppmuntra och det som vi kallar för förstärka. Att ge positiv feedback på när barnet gör någonting bra själv. Att vara noga med det.
Mm. Alltså att förstärka det som funkar helt enkelt. Och inte fokusera på det som
precis.
Inte funkar.
Ja.
Precis. Vad finns det mer för konkreta tips då som barn som kan underlätta för barnet att ta över ansvaret för medicineringen?
Ja, jag tänker att kanske ta en dialog med barnet, att höra vad tänker han eller hon om sin sjukdom och vad tänker den är jobbigt, vad är svårt, vad vill den ha hjälp med, att liksom ha en dialog kring det där.
Mm. För barnen är ju, som du säger, inte alltid nödvändigtvis så motiverade, nej. Att ta det här.
Nej.
För det är så långsiktiga negativa konsekvenser.
Ja, barn är ju här och nu väldigt mycket och när de blir äldre och ska börja ta över medicineringen själv så det brukar också vara ungefär i puberteten där när man blir tonåring och det också blir extra viktigt att inte vara annorlunda, att få vara med, att vara som alla andra kompisar, att spela fotboll eller hänga med kompisarna och då vill man ju inte stå ut.
Och det där är såklart mycket viktigare än att ens mamma tjatar på en.
Ja.
Det börjar man bara stänga av ändå.
Ja,
liksom.
Visst.
Ja, men okej, så igen då. Så hur ska man få barnet ändå att tänka att det kanske är värt det på sikt? Förstärka när det funkar som du säger så. Men kan man liksom, ska man bara informera om vilka hemska konsekvenser som väntar dem om de inte sköter den här medicineringen nu? Eller vad skrämseltaktik?
Jag vet inte om skrämsel är så väldigt bra. Och ofta så vet ju, om man har haft det här som ända sedan man var liten så har man fått rätt mycket information. Okay. Man har träffat läkare och sjuksköterskor otaliga gånger.
Mer info kommer inte göra någon skillnad?
Nej, jag tror inte det. Utan jag tror snarare att man får försöka se om man kan hitta förstärkande feedback här och nu. Att man kan liksom kopplade till hur de mår. För det är ju faktiskt så att var man ligger i blodsocker också kommer att man kommer att märka av om man mår bra fysiskt ändå. Så att man kanske lite grann kan koppla det till sådana saker som
alltså
är här och
medvetandegöra barnet om.
Ja, men precis.
Det gick mycket bättre nu när du
titta nu när du kollade ditt blodsocker här. Då blev det ju, och vi gjorde så här eller du gjorde så där. Hur var det då? Du kände att du orkade med i skolan eller så där.
Mm. Vad tror du om liksom konkreta belöningssystem och sånt där för att sköta sin egen medicinering?
Jag vet faktiskt inte det, men det är ju absolut någonting som säkert kan funka att göra det.
Alltså samla ihop till en rolig grej eller en rolig aktivitet.
Precis.
Och sånt där.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Och precis, när vi pratade lite innan så nämnde du det här med att det kan vara smart att tänka också att man gör lite rutiner av det.
Mm, just det.
Vad innebär det
konkret? Ja, men precis, eftersom det är saker som man, barnet behöver testa sitt blodsocker och ta insulin och så vidare regelbundet varje dag. Då kan det ju vara smart att försöka koppla det kanske till andra aktiviteter som man alltid gör vid samma tidpunkter. Och det här brukar barnen ju veta, eftersom det är till exempel så att man rekommenderar att man testar sitt blodsocker innan man äter och det är då man ska ta insulin och så vidare.
Men att man gör en sån liten vana av det.
Ja, precis. Mm. Det blir ju enklare då.
Mm. Ja, precis. Mm. Ja, men också lite det här som du var inne på med att föräldrarna liksom gradvis släpper kontrollen över det här.
Mm.
Och de såklart oroar sig för att om barnet inte sköter det så kommer det gå dåligt. Mm. Så. Det måste ju påverka liksom frigörelseprocessen, tänker jag.
Mm.
Och det är svårare att släppa iväg ungen på fotbollsläger eller stick och bada.
Absolut. Föräldrar brukar beskriva just det här att den här oron när man inte är med barnet, att det brukar vara väldigt, väldigt svårt.
Mm.
Att så länge man har barnet hos sig eller nära så kan man ju kontrollera, se hur det mår, att det inte börjar bli för lågt och så vidare. Men sen när man ska kanske först släppa iväg det till förskolan och skolan eller på andra aktiviteter, så är oron väldigt stor, för då kan man inte längre se hur barnet mår.
Och hur hjälper du de föräldrarna som måste stå ut med den oron?
Ja, där är det ju, det kan vara lite olika saker, tänker jag, lite beroende på hur det ser ut. Men numera så har det också kommit ett hjälpmedel som gör att man faktiskt kan ha koll på sitt barns blodsocker även när man inte är nära barnet. Man kan se blodsockret i till exempel i mobilen, om barnet har en sensor som man kan ha i armen.
Mm-hmm.
Eller någonstans.
Det var sci-fi.
Ja, precis. Och det kan vara en hjälp för en del, att man faktiskt kan se om man kan få ett larm om barnet börjar bli för lågt.
Mm. Så då behöver de alltså inte stå ut med oron, utan de kan helt
Nej,
bara...
fast det här är inte helt enkelt, därför att det kan också bli lite av en fälla. Att man kan aldrig släppa engagemanget och kontrollen, utan tittar hela tiden kanske på mobilen för att se hur barnets blodsocker ligger.
Just det.
Så det blir en väldigt, väldigt stress.
Mm, att man hela tiden, var 15 minut,
ja,
kollar.
Hela tiden kollar, och man har väldigt svårt att låta det vara. Och det som jag tänker att, eller många gånger så handlar det ju då om att försöka jobba med det på samma sätt som man jobbar med annan oro. Alltså våga släppa på kontrollen, att sluta kontrollera, att släppa det här, att kunna att ha oron utan att göra någonting åt den.
Och när vi säger oro, då är det alltså katastrofscenario som dyker upp i huvudet, att ungen just nu är på väg in till sjukhuset, fast jag inte, och det är mitt fel och sånt där.
Mitt barn kommer hamna i koma eller få kramper.
Det är sådana tankar. Liksom.
Ja.
Och vad säger du, liksom, vad är det man konkret gör då, om man ska lära sig att stå ut med de där läskiga tankarna?
Ja, en sån sak kan ju vara att träna på att skjuta upp att kontrollera. Så från att om man kontrollerar var 50 minut så kanske man kan skjuta på det. Kan jag vänta 5 minuter till och gradvis öka tidsmarginalen.
Mm. Det är som separationsångest, fast tvärtom.
Ja,
att det är den vuxna som måste
just
bli bättre
det,
på
exakt.
Att vänta längre.
Ja, precis. Mm. Och vad kan man mer göra? Att också våga tänka tankarna. Att våga ha de här skrämmande tankarna. Låta dem försvinna av sig själv.
Mm.
Helt enkelt.
Mm. Men det måste ju också vara tankar. Nu pratar vi om liksom hur mår barnet här och nu.
Mm.
Men jag tänker att om jag hade ett barn som hade den här sortens sjukdom, så skulle man ju vara orolig för på lång sikt hur det kommer gå. Är det ett problem för de föräldrarna?
Ja, det är det som många ofta kämpar med. Att det blir som att gå på en slak lina där man oroar sig för att barnet ska bli för lågt. Och sen i andra stunden så oroar man sig för att det ligger för högt, därför att då kan den drabbas av komplikationer längre fram.
Längre fram, just det. Så man är både orolig vad som ska hända här och nu och hur går det om 20 år.
Ja.
Just det. Och exakt. Vad är det de oroar sig för då om 20 år?
Ja, de komplikationer som är vanliga är ju att, eller som kan komma är ju skador på nerver och hjärta och kärl, som är väldigt, ja, att ha ett högt blodsocker under en längre tid skadar nerver och kärl. Så att vi vet att det är viktigt, och framförallt för barn när de är små, att ha ett bra blodsocker.
Och den här oron då, det här är föräldrarna som är oroliga för det, eller är det även barn, tonåringar oroliga för de här långtidskonsekvenserna?
Jag tror att det framförallt är föräldrar som, när man har tittat på undersökningar, så verkar oron som föräldrarna har inte vara, att barnen inte har samma oro.
För de är oroliga för hur det ser ut med kompisar.
Ja, exakt, exakt. De är mer bekymrade över sitt liv just nu.
Så är det rätt att säga att för barnen så är det, när man jobbar med barn med det här medicinering, så handlar det mer om konkret hur man ska hjälpa dem att ta över ansvaret. Och vara motiverade, varför just de överhuvudtaget ska göra det. Medan för föräldrarna är det både det att kunna släppa ansvaret, men också att stå ut med framtidsoro. Oro här och nu och oro för framtiden. Är det någon litteratur som du skulle vilja tipsa om på det här ämnet, liksom att få ett bra samarbete och lämna över ansvar till barn och så?
Jag tänker, det finns två böcker som handlar mycket om föräldrarollen och sådär, som jag tycker är väldigt bra. Och den ena är Martin Forsters 5 gånger mer kärlek, tror jag den heter, va? Och sen så Liv Sirskis bok Föräldrafällan är också väldigt bra. Tror man kan ha mycket nytta av just att få verktyg till hur man kan tänka i relationen till barnet.
Så jag är glad att vi gör reklam för hennes bok i hennes egen podd. Men jättebra, tack Therese.
Ja, tack så mycket.
Och tack ni som lyssnade. Ni kan följa oss på Instagram eller på Facebook. Tack så mycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.